Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Veckoanalysen. Den här gången så har vi inte Mattias med oss, utan han är borta på teamchefsmöte. Så istället har jag med mig...
Katrin!
Ja, och jag är alltså Sebastian som pratar. Så jag och Katrin tänkte gå igenom det som är viktigast för den här veckan. Och framförallt vad som hände förra veckan. För förra veckan var ju väldigt händelserik. Eller hur, Katrin?
Ja, men herregud alltså. Det är ju sällan man får en sån... Spännande kanske är fel ordval, men en sån dramatisk vecka. Ja. Framförallt fredagen händer ju väldigt mycket på.
Ja, var ska vi börja med det som hände på fredagen?
Ja, men exakt. Vi kan ju börja med den geopolitiska, liksom, för att någonstans framea in det. Natten torsdag till fredag så kom det ju ut nyheter om att mål i Iran attackerats. Ja. Och här är det ju meningsskiljaktigheter vad som har drivit det här, så att säga.
Det kan man lugnt säga.
Där man från både egentligen israelisk media och iransk media förnekar att Israel har gjort något. Iransk media säger ju att det var en attack som... startade inifrån, så att säga, från iransk mark. Israelisk media eller israeliska uttalanden har officiellt inte tagit på sig något, men det är klart att mellan raderna så har det ändå insinuerats att det var Israel som så att säga besvarade iranska robotskjutningen som var då en vecka innan.
Ja.
Och vad betyder det här då från marknadsperspektiv? Kanske det som ändå vi ska kommentera på då.
Ja.
Och man kan väl säga att inledningsvis var ju marknaden ganska nervös. Vi såg att den omedelbara reaktionen blev en flykt till säkra tillgångar, som man brukar kalla det. Så vi pratar dollarn bland annat. Man såg också att oljepriset sköt upp ytterligare då. Men reaktionerna var ganska kortvariga, så redan under... fredagens handelsdag så lugnade sig marknadsreaktionerna, och jag kollade faktiskt alldeles nyligen nu vad oljepriset ligger på. På fredagen var det uppe lite drygt över $90 fatet. Nu är det tillbaka då på $86 fatet. Så att fortfarande höga nivåer, men man har lämnat de allra högsta nivåerna. Så en viss liksom tillbakagång och lite mer lugna marknader sen dess då.
Ja, för det verkade ju där som att först var man ju väldigt orolig när man såg att det hade kommit ett svar. Sen så såg man ju att svaret faktiskt var väldigt måttligt, skulle jag säga. Mycket pekar ju på att det var en missil som slog ner i... en missil som avfyrades mot Iran och en missil som slog ner i Iran på den flygplatsen som de använde för att skjuta upp de här drönarna. Så det är tillräckligt lite för att Iran ska kunna förneka att det ens har skett. Och ses därför lite som en deeskalering på hela situationen.
Ja, och jag tycker det sammanfattar ganska bra. Som sagt, det finns ju det är mycket information som florerar här. Det är svårt att säga exakt vad som har hänt. Men tolkningen som vi har gjort, och som jag tycker andra också har gjort, är att om det inte händer något ytterligare, där till exempel andra iranstödda grupper får för sig att svara på det här och på nytt eskalera situationen, så ändå den senaste händelseutvecklingen en form av deeskalering, så att säga.
Ja, för det ska ju också poängteras att även om Iran inte är särskilt intresserad av ett fullskaligt krig med Israel, då det skulle drabba dem ganska negativt, så finns det ju många iranstödda milisgrupper, terrorgrupper, som man inte har full kontroll på, utan de kan komma och göra saker lite utan att tänka efter två gånger före. Och det är väl där den stora risken ligger i dagsläget. Men om vi bortser från den typen av risker, så tycks det ändå som att det har lagts lite av ett lock på situationen.
Ja, det intressanta också, om man återigen tar tillbaka det till marknaden, så I förra veckan så hade vi ju, blev vi ju gästade här på Söderberg Partner av vice riksbankschef Per Jansson som höll ett anförande. Och han berörde ju självklart den geopolitiska situationen och hur det påverkar ekonomisk data. Och min take var ju att han på marginalen tonade ner den direkta effekten så att säga. Eller effekterna vi hittills har sett. Så att återigen, vi behöver ju se att kommer följdverkningar i spåren av geopolitiken, till exempel att oljepriset under lång tid kommer upp på en betydligt högre nivå eller att fraktkostnaderna mer tydligt trissar iväg. Vi har sett att de har kommit upp på den här sidan av årsskiftet, men man behöver se att det liksom pågår en längre tid eller större magnitud för att det ska börja sätta avtryck på inflationen. Ja. Och så länge det inte gör det, ja då får det inte samma liksom efterverkning och avtryck på hur centralbankerna agerar. Men självklart att det ligger i riskbilden. Och det var ju också något som den andra vice riksbankschefen, eller hon är, den andra personen så att säga. De har ju en ståordning med siffror på vilka, hur man benämner vice riksbankschefen. Men Aino Bunge i alla fall då, som också sitter på Riksbankens direktion. Hon lyfte ju fram att det här så att säga ändå var högst närvarande. Men hon lyfte ju också fram styrkan i amerikanska ekonomin. Och det såg vi också under förra veckan. Ja. Där vi tidigt i förra veckan fick ny data från USA i form av detaljhandel som kom in igen då överraskande starkt. Så att det tuffar på i god takt vad det gäller amerikanska konjunkturen.
Det kan man ju lugnt säga. Vi fick ju också ett gäng amerikanska bankrapporter under förra veckan. Och baserat på dem så verkar det som att investment banking-aktiviteten håller på att ta fart i USA. Vilket innebär då ökade uppköp av bolag. Att bolag köper upp andra bolag helt enkelt. Och det tenderar ju också vara en viss konjunktursignal. För nu, ja, nu tar den här aktiviteten fart. Bolagen investerar. Och det här är ju någonting som också kan gynna småbolagen eftersom de ofta är uppköpskandidater. Vi tog ju nyligen in amerikanska småbolag i våra portföljer. Så det här är ju självklart någonting som vi tycker är positivt. Vi fick även en del andra intressanta rapporter där vi såg att bland annat Johnson & Johnson och United Health presterade bättre än väntat. Men på techfronten så var det lite blandade nyheter. Vi fick ju rapporter från Netflix, TSMC och ASML som samtliga slog sina vinstestimat men som på grund av lite försiktig guidning över kommande kvartal alla mottogs ganska negativt. Så Netflix till exempel, de föll 5% på rapportdagen. Sen föll de ytterligare 9% dagen efter på fredagen där. Och fredagen var ju ganska spännande på ett ganska tråkigt sätt. Speciellt när man är någon som tycker om tech-investeringar överlag. Det var ju lite av en skräckfilmscen där på fredagen. Vad var det som hände egentligen?
Ja du, det blev ju ett kraftigt rött nedställ. Det såg man ju, jag menar enklaste sättet att se det på är att titta hur tech-tunga Nasdaq utvecklas. Så den tappade ju med uppemot 2% då. Men precis som du var inne på, det var ju ett liksom brett nedställ inom IT, sällanköp som lite liksom tätt förankrat om med de här sektorerna och även kommunikationstjänster. Nu har ju de sektorerna, framförallt IT och kommunikationstjänster, under en lång tid sett fina uppgångar. Så det bör man väl ha med sig i bagaget. Och det tycks inte som att det var jättemycket bolagsspecifika nyheter som kom ut. Vilket vi ändå tolkar som att det här kan ha handlat om vinstantagningar efter oro om när räntesänkningarna i USA väl börjar. Och så hade vi den här geopolitiska oron som har pyrt i bakgrunden nu under ett tag.
Ja.
Så det kan vara det som har satt fart på det i fredags. Det som är positivt är att när vi tittar på terminerna på den här veckan, hur liksom signalerna ser ut för den här veckan, eller inledningen av den här veckan i alla fall, så tycks det som att det liksom har lugnat sig något och till och med kan faktiskt öppna positivt. Vi spelar ju in det här på måndagen då.
Ja.
Bör tilläggas.
Men jag passar på att varna känsliga lyssnare för röda siffror. Men om vi ska beskriva lite hur det såg ut där på fredagen. AMD ner 5,5%, Nvidia ner 10%, Netflix ner 9%, Supermicro Computer ner 23%. Och att det här sker, just Supermicro hade ju faktiskt annonserat att de inte kommer förguida inför sin rapport som kommer den 30 april. Vilket de har gjort tidigare. Men att valet att inte guida en vecka innan rapporten ska sänka ett bolag med 23% är att anses som väldigt extremt. Så ja, utan några större nyheter egentligen så såg vi ganska brutala nedgångar där.
Och det talar just för att det skulle kunna vara vinstemtagning efter en stark period.
Men vad säger du? Ska vi lämna förra veckan bakom oss och titta in i den här veckan?
Ja, men det låter som en bra idé. Och man kan väl säga att efter fredagens tech-oro så kommer ju den här veckans rapporter bli högintressanta. Och här fortsätter ju många techbolag att leverera och vara mitt inne i rapportsäsongen. Så vi får ju den här veckan Microsoft, Alphabet, Meta och sen utöver det får vi Tesla som också varit ute och sagt att de sänker priserna på vissa bilar då. Efter lite trög försäljning av elbilar.
Ja.
Så att i och med att det har varit mycket rörelse på räntemarknaden där man så att säga under det här året har senare lagt när USA och Fed kommer att börja sänka räntorna så blir det ju jätteviktigt att följa techbolagen inte minst då, hur de guidar, hur de ser på prognoserna framöver, vinstutvecklingen och så vidare då. Så jag skulle säga att där, det kommer ju liksom vara kanske den viktigaste nyheten under kommande vecka. Tillsammans kanske med amerikanska inflationen.
Ja, vi kan gå in på inflationen alldeles strax. Men bara för att illustrera vilken händelserik vecka det är på rapportfronten. Vi får Atlas Copco, vi får Handelsbanken, vi får Telia, General Electric, General Motors, Pepsi, Spotify, Visa, Exxon, Chevron, SCA. Jag kan fortsätta i resten av den här podcasten. Men det är en väldigt, väldigt händelserik rapportvecka. Så förvänta er stora rörelser åt alla håll och kanter om, beroende på om bolagen kommer in bättre eller sämre än väntat. Men med det kan vi gå över till att prata lite amerikansk inflation.
Ja, och för att göra det ännu lite mer komplicerat i alltihop så får vi amerikanska inflationen som kan stöka till det på räntesidan. Vi kommer också ha en del aktioner under veckan på obligationssidan, vilket också då kan göra att det finns en risk att räntorna under den här veckan också kommer att se tydliga rörelser.
Ja.
Så att det får man väl vara beredd på och ha i åtanke då. Men vad säger du om amerikanska inflationen? Ja, men superviktig.
Vi kan ju börja med att poängtera att de har ju två olika inflationsmått som kommer ut med ungefär 2 veckors mellanrum. Och den vi får ta del av nu är ju alltså PCE-inflationen, vilket är det som brukar ses som Feds favoritmått och det de har som målvariabel.
Ja, precis. Så tack för det förtydligandet, exakt. Och det gör ju att man kan väl säga att all inflationsdata just nu är superviktig att följa. För vi märker att amerikanska centralbanken Fed justerar sin syn allt eftersom. Och det märker man inte minst det här året där man tidigare under det här året lite har tonat ned att inflationsutfallen, framförallt och KPI:n, har kommit in lite i överkant. Och då har man inte velat dra för stora växlar av det här. Och så att säga vid senaste räntemötet från USA så behöll man sin guidning och sin prognos om 3 sänkningar för det här året. Det som har hänt sedan dess då är ju att inflationen fortsätter att överraska på uppsidan KPI-mässigt och amerikanska konjunkturen har förblivit stark. Och det har ju gjort att kommunikationen från amerikanska Fed-ledamöter har vi brukar kalla det på bankspråk, stramats åt något. Man visar att man inte har samma stress att sänka räntan, och det här sätter ju avtryck på marknadsprissättningen som både påverkar räntemarknaden och självklart aktiemarknaden.
Ja.
Så vad tror vi om veckans utfall? Ja, spännande, onekligen. Finns risk att den också då, i och med att KPI-siffran som vi fick för någon vecka sedan kom in lite åt det högre hållet, så finns det en risk att även den här siffran kommer in lite i överkant då. Fed-ekonomerna själva har räknat med att det kan komma in runt 2,8% i årstakt, vilket skulle innebära en månadsförändring på 0,4%. Skulle vi hamna där så är det definitivt i överkant för att man liksom ska se snabba räntesänkningar. Just nu så har marknaden förväntat sig att Fed kommer att börja sänka under tredje kvartalet, men det är knappt två sänkningar i år som ligger i förväntansbilden enligt marknaden.
Ja. Är det någonting mer vi ska passa på att ta upp? Tiden börjar springa iväg här, som den vanligtvis gör.
Nej, men man kan väl avsluta med att säga spännande vecka. Om det är något annat man ska ha koll på, så får vi ju en del sentimentsdata, både internationellt i form av PMI-indikatorer, och för svensk del så får vi konjunkturbarometern, en kvartalsbarometer, så vi får lite mer datapunkter.
Mm.
Det som är värt att titta på här, återigen, självklart konjunktursignalerna, men också hur prissignalerna ser ut, för att det ger ytterligare signaler om vad företagen kan tänkas göra på prisplanet och därmed ge signaler för inflation och när räntesänkningarna väl kommer. För svensk del får vi också producentpriserna som avslutar veckan, också en indikator, eller brukar vissa få med svenska KPI, alltså inflationen. Så utifrån ett svenskt perspektiv är den också viktig, och det mesta pekar på att Riksbanken ändå kommer att börja sänka räntan i maj, vilket är nästa möte då.
Ja, spännande vecka bakom oss, spännande vecka framför oss. Men med det så tycker jag att vi tackar för oss. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Tack.